Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, söndagen den 26 juli 2020. Temat för söndagen som är Kristi förklaringsdag är Jesus förhärligad. I gudstjänsten kommer Per-Erik Bernsvång att predika och spela. Magnus Eriksson läser dagens text och ansvarar för bönestunden. Elin Eriksson sjunger och spelar. Lena Kjellberg spelar också duett med Per-Erik Bernsvång. Jag, Stig Jonsson, vill nu först läsa ett ingångsord från Andra Petrusbrevet 1, versarna 16 till och med 18. Det var inte några skickligt hopdiktade sagor jag byggde på när jag för er förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan jag hade med egna ögon sett honom i hans majestät. Ty han mottog ära och härlighet från Gud, sin fader, när en röst kom till honom ur denna majestätiska härlighet. Detta är min älskade son, honom har jag utvalt. Den rösten hörde jag själv komma från himlen när jag var med honom på det heliga berget.
Jag ska läsa ifrån Psaltaren kapitel 121. Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån ska min hjälp komma? Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Inte ska han låta din fot vackla. Inte slumra han som bevarar dig. Nej, han som bevarar Israel, han slumrar inte. Han sover inte. Herren bevarar dig. Herren är ditt skydd på din högra sida. Solen ska inte skada dig om dagen och inte månen om natten. Herren ska bevara dig från allt ont. Han ska bevara din själ. Herren ska bevara din utgång och din ingång från nu och till evig tid.
Väntar oss en dag. Du ska ses igen. Och vi väntar på den dagen när det sker. För då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans. Och vi sjunger nya sången hemma hos vår far. Och det bästa utav allt är att vi får möta Jesus. Då ska vi få dela glädjen hemma hos vår far. Då ska glädjen bryta fram när vi alla är tillsammans. Och vi sjunger nya sången hemma hos vår far. Och det bästa utav allt är att vi får möta Jesus. Då ska vi få dela glädjen hemma hos vår far.
Tack himmelske far att vi får samlas till gudstjänst, vi som är här idag. Så ser du alla som lyssnar vid radion eller via nätet och som inte kan komma till kyrkan på grund av den situation som är. Men tack för att du vill möta med oss var och en där vi befinner oss. Berg har alltid fascinerat människor. Det är till och med så att vissa människor är beredda att riskera livet för att ta sig upp på de högsta topparna. Och till dem hör inte jag, men det kan vara gott att komma upp på höjder och se. Man får en annan vy, man får en utsikt som man inte har nere i dalen. Och så är det fascinerande att komma upp och se vyerna runt omkring. Men bergen har också sen långt tillbaka haft en religiös betydelse, och det är inte bara i judendom och kristendom, utan det är i många religioner så har bergen varit platser för tillbedjan och för offer. Dagens text är hämtad från Lukas evangeliet. Men innan jag läser den texten så ska jag läsa från Lukas första kapitel, vers 1-4. Många har sökt sammanställa en skildring av de händelser som har inträffat bland oss, så som det har berättats för oss av dem som redan från början var ögonvittnen och ordets tjänare. Sedan jag noga efterforskat allt från början har även jag bestämt mig för att skriva ner det i ordning för dig, högt ärade Teofilus, för att du ska veta hur tillförlitlig den undervisning är som du har fått. Ofta när vi läser evangelierna så är det evangelium som tydligast har koppling till Gamla testamentet är Matteus. Och där har man tolkat det så att Matteus skrev för judar som kunde Gamla testamentet. Och så förstod folk vad det handlade om och kunde sätta in berättelserna om Jesus i sammanhang med Gamla testamentet och den messia som skulle komma. Lukas, han var grek, men han berättar ändå om händelsen på förklaringsberget. Innan vår text i Lukas 9 så har Jesus dragit sig undan för att be. Och han är då i norra Israel, uppe vid Caesarea Filippi. Och lärjungarna var med honom, och så frågar han lärjungarna om vem folket säger att han är. Och de svarar om Johannes döparen, Elia och någon av de gamla profeterna. Och så frågar Jesus, vem säger ni att jag är? Och då svarar Petrus, Guds messias. Det här har hänt strax före vår text. Och sen berättar då Lukas ifrån det 9:e kapitlet och vers 28. Ungefär 8 dagar efter de orden tog Jesus med sig Petrus, Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev strålande vita. och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet och talade om hans bortgång som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och det som var med honom sov tungt. Men när de vaknade såg de hans härlighet och de båda männen som stod där med honom. När männen skulle skiljas från honom sa Petrus till Jesus: Mästare, det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han sa. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem och lärjungarna blev förskräckta när de kom in i molnet. Ur molnet hördes en röst: Han är min son, den utvalde. Lyssna till honom. Och när rösten hördes fann de att Jesus var ensam. Lärjungarna höll tyst och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Petrus och Johannes och Jakob fick följa med upp på berget. Varför bara de tre fick följa med upp, det vet vi inte. Men det var flera gånger som evangelierna berättar att just de här tre fick följa med nära Jesus när de andra inte var med. 8 dagar tidigare då hade alla lärjungarna varit tillsammans med Jesus och Jesus hade dragit sig undan för att be. Och nu drar han sig igen undan upp på ett berg för att be. Och då tar han med sig de här tre lärjungarna. Du och jag, vi ber kanske ganska ofta. Själv har jag en mycket kort morgonbön, även om jag börjar köra buss tidigt. Jag läser en andaktsbok som inte tar särskilt lång stund och jag ber en kort bön. Så börjar jag varje morgon. Men det du och jag kanske gör fel, och där jag framförallt för egen del känner att jag nog har gjort fel, det här att dra sig undan för att be, att ägna mer tid åt bönen, där tror jag att det skulle finnas mycket för oss att hämta. Att det inte bara blir den här snabba bönen i vardagen, utan att vi också tog tid ordentligt för bön. 8 dagar tidigare hade Jesus dragit sig undan. Nu drar han sig undan igen för att be. Och när han ber så förvandlas han. Hans ansikte och kläder blir strålande vita. Och så är det två män som samtalar med honom, Mose och Elia. Och de visar sig i härlighet och talar om Jesu bortgång ur världen. Att han ska lämna den här världen och göra det i Jerusalem, att han där ska fullborda sin gärning. När Jesus har bett där, så lärjungarna, de orkade inte att be med honom, de somnade. Mänsklig svaghet. Ibland när vi borde be så somnar vi istället. En god vän till mig sa en gång att ibland när jag ber aftonbön så somnar jag, och så hade hon lite dåligt samvete för att hon hade somnat i aftonbönen. Men jag sa, nej, men det ska du inte ha dåligt samvete för. Aftonbönen är fantastisk att somna i. Men om det är enda gången du ber, då blir det fel. Men att somna i aftonbönen, ja, då är man innesluten i den frid som bönen har gett, och så somnar man lugnt och tryggt och sover gott. Men här hade Petrus och Jakob och Johannes, de hade somnat. Men de vaknar och får se Jesus förvandlad. Och Mose och Elia finns där och samtalar med honom. Mose är också kopplad till berg i väldigt hög utsträckning. Vid Sina i berg fick han ta emot Guds lag, lagtavlorna, buden. Och det var där också som Gud slöt förbundet med Israels folk, att de skulle vara Guds folk på ett alldeles särskilt sätt. Elia, han är också kopplad till ett berg, berget Karmel, och striden mellan Gud och Baalsprofeterna. Vilken Gud är det som kan svara med eld? Och så visar Gud att det är han som är den verkliga guden som kunde svara med eld. De här två personerna representerar alltså lagen och profeterna. Det där som Gamla testamentet framhäver hela tiden. Och det Guds folk, israeliterna, liksom byggde hela sin tro och tillvaro på. Det som hörde till som det allra väsentligaste, lagen och profeterna. Och lagen var inte bara bud och förbud, utan det var också det här förbundet mellan Gud och hans folk. Och profeterna som många gånger hade varnat, men också uppmuntrat Israels folk vad de skulle göra i olika situationer. Redan när vi läser andra Mosebok så står det på många ställen: Herren sa till Mose. Gud talade till Mose, talade om för honom vad han skulle göra och när han skulle göra det. Och vi läser hur Herrens ord kom till Elia. Hur han talade Guds ord. Och Elia som representant för profeterna, så står det väldigt ofta i profetböckerna hur Herrens ord kom till profeterna. När Jesaja beskriver sin kallelse så säger han: jag hörde Herrens röst. Och så blir det tydligt att tvärs igenom Bibeln så är det Gud som talar. Här på berget så var det Petrus, Johannes och Jakob. Stig läste ingångsorden från Petrusbrevet, hur Petrus berättar hur han var med där på berget. Matteus, Markus och Lukas har med den här berättelsen om förklaringsberget. Men Johannes, som har skrivit ett eget evangelium, han har inte med berättelsen. Kanske var det en så helig upplevelse för honom att han kände: det här kan jag inte berätta om, det här kan jag inte förklara, det här kan jag inte beskriva, det var för stort. Hans ord räckte inte till. Och så är han det enda evangelium som inte har med händelsen på förklaringsberget. Och så blir det väldigt tydligt hur det som har hänt tidigare i historien som Bibeln berättar om på ett sätt får en första fullbordan med Jesus Kristus. Mose och Elia samtalar med Jesus om att han ska lida och dö och fullborda sin jordiska gärning i Jerusalem. Petrus, Jakob och Johannes, de upplever: här på berget är det gott. Du och jag kan också få uppleva sådana där stunder där vi på ett alldeles påtagligt sätt upplever Guds närvaro. Och så kanske vi känner att så här skulle vi alltid vilja ha det. Men så fick det inte fortsätta för Petrus, Jakob och Johannes. De fick följa med Jesus ner. Och så var det nöd och lidande på många sätt nedanför berget. Men de hade kvar det här som ett minne, och Petrus kunde skriva om det i sitt brev. Hur han var övertygad om Guds härlighet, han hade sett den själv. Och det styrkte honom i hans liv och i hans gärning som apostel. I Hebreerbrevet, det första kapitlet, så skriver Hebreerbrevets författare där: i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Gud talade många gånger och på många sätt. Han talade till Noah, han talade till Abraham, han talade till Mose, han talade till profeterna. Många gånger och på många olika sätt. Ibland i ord, ibland visade han sin makt i handling. Men han visade att han är Gud och att han har omsorg om oss människor. Och så skriver Hebreerbrevets författare: nu har han talat till oss genom sin son. Nu i den sista tiden. De första kristna, de trodde att de levde precis i ändens tid. Och så småningom blev det klart för dem att det var en del till som skulle hända. Och Jesus berättar en del om vad som ska hända innan han kommer tillbaka. Men den här texten från förklaringsberget visar så tydligt hur gamla och nya testamentet hänger ihop. Även om Bibeln består av många böcker och den har skrivits ner av människor inspirerade av Gud under mer än 1000 år, så visar det ändå hur det hänger ihop. Hur Jesus Kristus hänger ihop med både Mose och Elia, med lagen och profeterna. Och så blir det väldigt viktigt för oss hur det är i vår tid. Hänger predikan ihop med Bibeln, med det profetiska tilltalet? Är predikan i vår tid Herrens ord eller är det något annat? Har vi gjort det anpassat så till den här världen att det inte längre är Herrens ord vi predikar? Och så behöver vi tänka igenom att Guds ord får ha den rätta platsen i våra liv. Att bönen får ha den rätta platsen. Så vill Gud fortsätta att tala till sitt folk genom Bibeln. Och han vill också i profetiska tilltal tala till sin församling. Och så är det viktigt när vi hör profetiska tilltal att vi jämför, stämmer det här överens med vad Bibeln säger? När Petrus och de andra lärjungarna fick se Herrens härlighet så blev de bekräftade i sin tro att Jesus var Messias. När vi hör profetiska tilltal och vi får be om att de blir fler, så får vi jämföra dem med vad säger Bibeln, stämmer det här? Så att du och jag också blir bekräftade i vår tro att vi har en rätt relation till Gud själv och att vi får vänta att han ska komma tillbaka. Där på förklaringsberget så visade han sig i härlighet. Annars när han gick här på jorden så såg han ut som en vanlig människa. Men när han kommer tillbaka, då kommer han i härlighet. Och så får vi se fram emot att möta honom. Och då blir inte stunden av förklaringsberg, det blir inte bara en kort stund, utan det blir en evighet tillsammans med honom. Tack Jesus Kristus för att lärjungarna fick vara med där på berget. Att de fick berätta vad de hade varit med om. Tack för att vi också kan få uppleva stunder av förklaringsberg. Men tack för att precis som du gick med lärjungarna ner, så vill du vara med oss också när vi känner att vi är i dalar. Och hjälp oss att se fram emot att vi lever i en sån relation till dig, att vi ser fram emot att få möta dig i härlighet. Hjälp oss att vara beredda att möta dig när du kommer. Amen.
Har vi bara en sak kvar? Nu har vi bara Jesus kvar. När allting annat gått förbi och vi har stillat oss, när alla döda gärningar kraftansträngningar, alla försök och allt vårt flit som gjort att vi kom hit, i vår strävan och vår nit. Efter mer av dig. vi har börjat att förstå att våra verk är halm och strå, och allt vi kan berömmas av är nåden som han gav. När högmodet har gjort så till och spelen som vi spelar i, och när jag räknar alla här för mera än mig själv, jag för mera än mig själv.
Vi är framme en stund då vi ska be tillsammans, och vi ber ju tillsammans med er som är hemma och lyssnar på detta då. Men innan vi börjar med be så vill jag bara kort berätta lite grann om mina tankar lite snabbt här nu. Vi har haft den här tiden av torka, kan man väl säga, när vi inte ska ha gudstjänster, och det har varit svårt att träffa varandra och så. Så har jag i alla fall känt att jag har saknat ibland väldigt mycket våra gudstjänster. Saknat mycket att få träffa varandra, få prata med varandra. Sen ibland blir man lite glad. Så jag vill berätta om tre händelser bara lite korta nu som hände mig i veckan, som gjorde mig glad i mitt hjärta. För att samtidigt som vi ska umgås med Gud och umgås med Guds ord, så ska vi också umgås med varandra. Och det började i måndags morse när jag kom till jobbet vid 6:30 på morgonen. Så jag vill inte gå in på mycket vem det var, men det var en person som jag inte har stött på tidigare, som inte är anställd på Kärs utan som är anställd på ett annat företag. Och vi växlade ett par ord, och ganska snabbt förstod jag att den här personen tror på Jesus. Och vi pratade med varandra, och det var gott att få prata med varandra med en som trodde på Jesus. För det är inte så ofta man får göra det när man är på jobbet, prata med en broder eller syster så. Sen lite senare i veckan så ringde en gammal vän till mig som tror på Jesus. Och det var så gott att få prata lite. Och igår så stötte jag på en troende broder. Jag kan hälsa till honom här, för han kanske lyssnar. Det var Johnny som är med i vår församling. Han har inte träffat på länge. Och vi tyckte det var så roligt att träffas och prata lite grann med varandra. Så vi såg till att vi hade varandras mobiltelefoner korrekt, så vi kunde nå varandra och prata med varandra. Och just lite grann utav detta tycker jag att låta den helige ande leda oss mer till sådana gemenskaper i denna torka och i denna ökens tid som vi lever i. Och sen så såg jag ju ett bibelord igår när jag läste vilket bibelord jag skulle läsa, så läste jag vidare lite grann. Så läste jag även i Psaltaren 122. Där står första versen så här: jag blev glad när man sa det till mig, vi ska gå till Herrens hus. Jag hoppas att den glädjen snart ska få komma till oss när vi ska säga att nu ska vi gå till kyrkan. Nu går vi till Herrens hus, nu träffas vi allihop igen. Vi ber tillsammans för detta. Jesus, tack Herre för att du led oss i din heliga ande. Är den här svåra tiden med torka i våra liv och torka i vår verksamhet när vi inte kan träffas. Låt det Herre göra så att vi i stillhet och djup förtröstan på dig och ditt ord, Herre. Herre, hjälp oss med genom din heliga ande att ta vara på den här tiden. Att fördjupa oss i ditt ord. Och ta vara på varandra också, Herre. Herre, jag ber dem att den heliga ande ska få komma över oss allihopa så att vi får en brinnande längtan efter att få sprida evangeliet om dig, Herre. Och att få göra det tillsammans med våra bröder och systrar. Herre, jag ber dig för alla som lyssnar på detta nu och som tänker på dig, Herre, och som fruktar dig. Herre, i ditt ord står det att de som fruktar dig började tala med varandra när det var torka, när det var avfallstid. Jag ber dig, Herre, om att det ska få ske i vår stad. Det som tror på dig, Herre, det som fruktar dig, det som längtar efter ditt ord. De ska börja tala med varandra, Herre. Sen ber jag dig, Herre, för detta att med våra gudstjänst och vår tanke och hur vi ska göra, Herre. Låt din ande uppenbara det för oss, vad som är din vilja. I Jesu namn. Amen.
Mot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Detta var en inspelad gudstjänst från Ekumeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida ekumeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något böneämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Till vår gudstjänst hör också erbjudandet om att få vara med och ge. Vår församling är i behov av ditt offrande. Så vi tackar på förhand för att du vill swisha in din gåva på nummer 123 288 5804 eller sätta in på bankgiro 310 21 34. Alternativt kan du förmedla den via någon person som du känner. Tack för din gåva.